Att vara här. Och ni har ju redan hört lite om vem jag är och vad jag gör och sånt. Så jag jobbar alltså i Linköpings hemkyrka sedan ungefär 4 år tillbaka. Och under tiden som jag har haft de här åren så har jag fått läsa teologi, vilket har varit spännande. Men idag då så är temat att välkomna in. Och jag kommer ju från min kontext av liksom, eller kontext är väl lite teologiskt ord. Men jag kommer från mitt sammanhang i Linköpings hemkyrka, som ju är en ganska annorlunda kyrka än det här. Vi har inte ens någon lokal. Vi bara hyr in oss lite eller ses hemma hos varandra. Så det kommer ju på ett sätt vara lite olika. Jag hämtar ju mina erfarenheter och så, exempel från där. Men jag tänker ändå att kyrkor står inför samma frågor och liksom samma längtan. Om att låta Gud liksom äras och upptäckas av fler. Så jag tänker att vi ändå kommer ha mycket gemensamt. Men vi kan också börja med att be tillsammans. Ja. Tack Gud för den du är och för ditt ord. Och för allt som du har gjort för oss. Det stora hoppet som vi får ta del av. Jag ber att det ska få bli tydligt för oss idag. Och jag ber att vi ska få kunna ta emot liksom det du vill uppmuntra och utmana oss med idag. Tack att du är med. Amen. Ja, så det här med att välkomna in, att bjuda in människor till en kristen gemenskap, till ett liv med Gud. Det är något av det allra vackraste man kan få göra och få se och få vara med om. Men det är också ett litet pressat ämne, för det är inte alltid enkelt. Så det kan ju vara svårt att bjuda in. Man brukar säga evangelisera. Det betyder berätta om Gud. Typ. Och ibland kan det ju till och med vara svårt i sin egen familj. Så är det i min familj. Även om vi går till kyrkan och vi är troende. Så det är inte alltid att man pratar om det så mycket. Så det kan vara lite så här svårt. Och säkert av flera olika anledningar. Men i hemkyrkan så tvingas jag utsätta mig för det här ganska mycket. Det liksom ingår i min roll. Och det är också, även om det är utmanande, så är det också väldigt uppmuntrande när man får liksom se den här längtan som finns hos många människor. Och jag tror att vi också liksom är här, vi samlas ju till gudstjänst för att vi längtar och för att vi söker Gud. Och jag tänkte berätta några såna här roliga, uppmuntrande berättelser. Så det blir lite, det blir predikan, men också ganska mycket vittnesbörd. Och i höstas så hade vi något som heter pannkakskyrka. Jag vet inte om ni har hört om det innan. Men det är typ att man bjuder på pannkakor och berättar om Gud samtidigt. Och då stod vi i Ryd. Och där bodde väldigt många studenter. Och så bjöd vi på pannkakor. Och det var en som kom och så sa vi så här: hej, vill du ha pannkaka? Han bara, nej men jag ser biblar, alltså kan man få en bibel? Ja, det går jättebra. Och så förklarar vi lite hur man kan läsa en bibel. Och sen så var det en annan som kom fram och han sa lite så här bara, ja, jag ser att det står kyrka här. Alltså jag undrar, så här, ni som är kristna, känner ni mer hopp? Typ i världen och så, känner ni mer hopp? Det var liksom de som kom med sina frågor till oss. Och också en annan berättelse bara från några veckor sedan på vårt språkcafé. Så berättade vi om en alfakurs som är som en grundkurs i kristen tro med gemenskap och samtal och också liksom, vad handlar den kristna tron om? Så då bara sa jag jättekort till alla som var på språkcaféet att om några veckor kommer vi börja en sån här alfakurs. Så berättade jag vad det var. Tänk på det, ni får, ni behöver inte säga något nu, men det kommer finnas. Så jag bara nämner det. Och så var det en tjej från Iran som bara, jag vill vara med. Och som var jätteintresserad. Så jag slutar liksom inte att bli förvånad över att människor faktiskt längtar och till och med sätter ord på den ganska tydligt. Och det får vi uppmuntras av och komma ihåg. För att det finns många sådana människor. En annan kille också som jag, som har varit med på Alfan men varit väldigt skeptisk till den kristna tron. Ställt väldigt många kritiska frågor. Och så tänkte jag, jag ska ändå fråga om han vill vara med i en hemgrupp. Eller smågrupp eller så. Och så tänkte jag, han kommer nog inte säga ja, men jag kan ändå fråga. Och så frågade jag så här, vill du vara med och läsa Bibeln och se så här ofta och göra det här? Han bara, ja, jag har alltid velat läsa Bibeln. Jag undrar vad som står i den. Typ. Så det finns liksom människor där ute och här inne kanske som längtar mycket. Och det får vi komma ihåg. Och det som är viktigt också att komma ihåg när man pratar om det här, välkommen in, är att det är ju liksom Gud som redan arbetar i människor och som redan liksom talar till dem och påminner dem om olika saker. Så vi liksom bara hakar i det Gud redan gör. Och det är ett väldigt skönt och viktigt perspektiv, tror jag. Vi kan aldrig förklara eller låta någon upptäcka Gud. Vi kan bara säga liksom, häng med, kom och se. Och så får Gud liksom göra sitt verk. Ja. Och Gud är den Gud. Det står liksom på flera ställen i Gamla testamentet och i Nya hur Gud vill alla människors räddning och hur han söker efter det som var förlorat. Och det står om att Gud vill att alla folk ska komma till räddning och att hans hus också ska vara ett hus för alla folk, ett bönens hus för alla folk. Så det finns liksom många ställen i Bibeln som pekar på hur Gud liksom söker efter det som var förlorat. Och då vår uppgift då blir ju lite som Filippos säger till Natanael så här, vi har hittat Messias, kom med och se. Så han säger bara, häng med här. Det är liksom det som är vår uppgift, att bara säga, häng med. Vi behöver inte komma med alla svar eller förklara allt. Ja, och det bygger liksom på en tillit till att Gud är stor och han verkar och han har koll. Ja. Och jag pratade med Björn innan jag kom hit och han sa till mig så här, ni har ju jobbat jättemycket med alfa och vi ska ha en alfa i höst, så du kan ju säga till dem att om det är någon som vill vara alfaledare så kan de prata med honom. Så nu säger jag det, att det är jättespännande. Så om ni är sugna på det, om ni blir sugna under den här predikan, så kan ni prata med Björn. Ja. Ja, men en grej som jag tror kanske stämmer för flera av oss, att man ibland kan ha lite lågt självförtroende när det gäller tron. Liksom att man kan säga att man kan bli lite hemmablind för de goda nyheterna eller hemmablind för hoppet. Det blir lite vardag bara. Och så tänker man inte på hur stort det är. Och jag har kollat lite på Hunger Games-filmerna de senaste veckorna. Jag vet inte om ni har sett dem eller hört om dem. Eller läst böckerna. Men i alla fall, det är en president där som heter Snow som är jätteond. Och han säger att det farligaste vi kan ge människorna, det är hopp. För ja, det är så här, det är en diktatur och det är inte bra. Och så säger han, det farligaste som vi måste liksom, som inte är bra för honom som president då, är hopp. Och därför tänker jag att det viktigaste för oss, det är att vi har hopp. Eller det finns kraft i det liksom. Så då kanske vi måste påminna oss om det här, om vi har blivit lite hemmablinda. Eller om vi undrar vad det faktiskt handlar om. Speciellt i en värld som är ändå, man kan drabbas av liksom lite modlöshet när det händer många jobbiga saker. Så vad är det stora som Gud har gjort? Nu ska vi se här. Jag vet inte om ni känner igen begreppet Guds rike. Det står ju i Bibeln, eller himmelriket eller så. Och man kan ju säga att riken och så här, territorium och sånt är lite på agendan nu i världen. Liksom, folk vill ha sina ställen. Liksom. Men Guds rike är annorlunda. För Guds rike kan man säga är där Guds vilja sker, där Gud regerar. Det var en bok som jag läste, det stod det, The Kingly Rule of God. Så liksom där Gud är kung, där är Guds rike. Och Bibeln talar mycket om liksom Gud som kung. Vi har ett bibelord, tror jag. Första. Kanske. Ja. Spela och sjung till Guds ära. Spela och sjung till vår konungs ära. Ja, Gud är all världens konung. Sjung en sång till hans ära. Gud är konung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Så det är väldigt liksom, Gud är kung. Gud är hela världens kung. Men väldigt snabbt, om man tittar runt omkring sig i sig själv och i världen, så kan man ibland tycka det är lite svårt att se att Gud regerar, eller hur Gud regerar. Det finns mycket ondska, både liksom på nära håll och på det stora. Hos en själv så kan det ju finnas liksom många olika grejer. Avundsjuka, själviskhet, personligt liksom saker. Men också strukturellt, liksom orättvisor, krig, maktmissbruk, klimatförändringar. Så det finns liksom brustenhet och trasighet på många olika plan i vår värld. Och i Bibeln så finns det olika liksom ord. Förgängelse och synd och död. Och jag tror liksom att de hänger ihop på något sätt. Men Gud lovar en räddning. Flera gånger i Gamla testamentet, som liksom skrevs innan Jesus, så står det om hur Gud kommer komma och förändra vår tillvaro. Och hur han då kommer regera. Så vi kan ta nästa bibelord också. Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud. Det är liksom en stor fest och måltid och sånt. För alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin med feta mustiga rätter och starkt klart vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning. Och det är ju jättestora ord. Att liksom all slags ondska ska och kommer att besegras. Att det inte kommer finnas någon anledning att sörja. Och det är stort. Och man kan säga att det här tar fart, den här räddningsaktionen tar fart när Jesus kommer till jorden. Och Jesus är Guds son och han är också Gud själv, liksom Gud på jorden. Och därför kan man säga att där Jesus är, där är det här riket. Men inte som de trodde. Det står ju om att hur Gud är kung och hur Gud ska regera. Och då finns det liksom, man kan se i Nya testamentet hur de tänkte att Jesus var den som skulle rädda dem från romarna, kanske den här det var liksom landet var ockuperat av romarriket. Men Jesus kommer inte för att besegra Rom, utan Jesus kommer för att besegra döden. Det är liksom helt två olika ligor kan man säga. Så där Jesus är, där är liksom liv och räddning och rättvisa. Så det här riket är där Jesus är. Och vi kan läsa nästa bibelord också. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Så det är liksom inte ett territorium, en plats, utan det är där Jesus är. Och Jesus, vet vi i berättelsen, han offrar sig själv på ett kors. Han dör så att vi får liv. Både liksom liv i livet här och nu, men också liv efter döden. Och för mig så blev det här med liv efter döden ganska påtagligt när jag var tonåring. Så dog min bror. Och då fick jag liksom bli väldigt påminn om det här med hoppet om evigt liv. Det blev väldigt starkt för mig och väldigt viktigt. Men Jesus ger oss också liv här och nu. Liksom i det som är vårt. Men nu tänkte jag prata lite om att evangeliet, de goda nyheterna om Gud. Det kan ju vara många, man kan säga att det är mångfacetterat. Det har många olika sidor som alla är sanna. Men de kan vara lite olika framträdande i olika kulturer och bland olika människor som pratar olika språk eller olika åldrar också. Så man kan säga dels att Jesus gör oss fria från synd, det som vi har gjort fel förlåter Gud oss genom Jesus. Om vi omvänder oss så förlåter Jesus oss. Och han liksom tar straffet på sig och gör oss rena och fria. Men Gud hjälper oss också från vår skam. Och det är lite mer den här att jag är fel, jag hör inte hemma, jag får inte vara med. Jag är inte liksom, det är liksom lite djupare kan man säga på ett sätt. Men då säger Gud, välkommen in, välkommen hit. Det finns också vissa kulturer och vissa människor som lever mycket under fruktan, liksom rädsla. Kanske rädsla för döden eller också rädsla för kanske andemakter eller liksom, ja, ett tryck av rädsla. Och då liksom besegrar Jesus det genom att han kan bara tala till det onda och han har makt över det. Och idag så tror jag också kanske en känsla av meningslöshet också är något som Gud räddar oss ifrån. Liksom det här, vad spelar det för roll egentligen? Man lever sitt liv och man kämpar på och så kanske det ändå finns en liten känsla av så här, fast vad handlar det egentligen om? Och jag tror att Jesus svarar liksom på alla de här, synd och skam och fruktan och meningslöshet. Men i olika tider och olika kulturer så kan det vara lite olika vad som är liksom viktiga frågor för människor. Och jag tänker det kan vara bra för oss att bara fundera så att vi kommer med relevanta svar på människors längtan eller frågor eller så. Så ni kan få fundera, vi kan ta nästa bild. Vilken av de här som jag räknade upp känner du att du mest relaterar till liksom? Och vilken tror du dina vänner relaterar till? Kan ni få fundera lite? Ja. Om ni vill så kan ni få prata, eller vi kan spara det lite. Ni får fundera själva. Ja. Ja. Jag tänker att meningslöshet inte är den enda. Men jag tror, eller bland de som jag hänger med, eller de som jag rör mig med, så tror jag att den är ganska utbredd. Liksom känslan av att bara längta efter något mer i livet och att det saknas något. För det finns så mycket som fyller oss på ett liksom ett ytligt plan. Man kan scrolla Instagram jättelänge om man fastnar där. Eller liksom andra saker. Eller kolla på serier eller vad som helst. Men det liksom finns en djupare längtan efter någonting mer. Och liksom, vi får inte tappa bort det ropet som ändå finns bakom alla saker som vi har i vårt liv. Liksom. Och jag tror att kyrkan, att vi och kan få bli en viktig röst i det. Liksom. Att få finnas i en sån här tid när människor söker efter någonting djupare. Att vi får stå här och bara, ja, kom, vi finns. Och vi får också hjälpa varandra att, som nu, liksom påminna oss om det här riktiga. Så det är jättebra att ni är här. Det är liksom ett sätt att påminna oss om det. Och vi får hjälpa våra vänner att liksom sluta fly, vilket jag tror att det ibland kan vara. Man liksom flyr till olika grejer. Fast det finns en liksom, kanske meningslöshet eller tristess bakom. Så jag tror att det finns en stor hunger bland människor, men den kanske inte riktigt ser ut som vi tror. Den kanske gömmer sig bakom massa skärmtid och massa annat. Men att det liksom finns en djup längtan i det. Ni får fundera. Jag bara säger mina tankar. Det finns ett citat från Dag Hammarskjöld som var generalsekreterare för FN. Och också en djupt troende person. Och han sa så här. När det blir stilla omkring dig och du stannar i skräck. Ser att arbetet blivit en flykt undan ångest och ansvar. Döva dig då inte genom att åter söka jäktet. Utan håll fast vid bilden tills du nått dess botten. Han skriver lite så här poetiskt sånt. Men det här sista, håll fast vid bilden tills du nått dess botten. Att vi liksom får stanna kvar i den här känslan av. Får inte bara fly vidare in i nästa grej när vi känner att var det här allt? Betyder det här liksom, i den här meningslöshetskänslan? Så, och vi stannar där, för där är Gud, tror jag. Där kan han möta oss. Ja, men tillbaka till Guds rike. Om Guds rike är där Gud regerar, där Jesus är, så fick vi höra innan att kyrkan är Kristi kropp, alltså Jesu kropp. Vi kan ta nästa bild. Han är huvudet för sin kropp, församlingen, alltså Jesus. Och jag tänkte att jag ska göra en liten demonstration här. Så när man hälsar på någon som man inte har träffat innan. Jag har träffat dig innan, men om jag går fram så här och hälsar för dig. Hej, hej.
Hej.
Hej, heter Hanna.
Heter Charlotte.
Ja, trevligt. Ja, nu ska jag förklara vad som hände. För jag använde hela min kropp ju och gick hit. Men hon tittade på mitt ansikte, eller hur? Man tittar ju på den man hälsar på huvudet. Och då tänker jag med församlingen att vi kan vara olika delar. Men om vi tillsammans liksom går någonstans så får de se Jesus. Så alla vi tillsammans liksom får visa på Jesus. Så när vi går ut till människor så är det liksom det som är grejen. Så om kyrkan är Kristi kropp och Guds rike är det Jesus är, så kan ju kyrkan få gestalta Jesus. Ja, ni hänger med på hur de hänger ihop. Och vi vet ju att kyrkan inte består av superheliga, perfekta människor. Utan det som gör kyrkan och Kristi kropp och församlingen unik är att den består av människor som har insett sitt behov av Gud. Som har insett att man behöver Gud. Och det handlar inte om att göra bra saker för att sen bli välsignad av Gud. Utan det handlar om att få ta emot av Gud i överflöd så att man sen kan få ge vidare. Och det är viktigt att komma ihåg liksom i vilken ordning de kommer. Så kyrkan är människor som har tagit emot av Guds kärlek och blivit förvandlade. Som blir någonting annat än vad de var. Och som frivilligt också vill ställa sig under liksom Guds herravälde. Att Jesus är kung och leva så. Men det är också viktigt att säga att det är den heliga ande i oss. Som liksom formar oss till att leva som Gud vill. Så det börjar med Guds kärlek. Att ta emot av Guds kärlek. Det börjar alltid där. Men kroppen då har ju olika delar. Och då kan man säga olika gåvor. Olika saker man är bra på. Och ibland är det bra att påminna sig om det. Och i vår hemkyrka så är det väldigt fint att se hur någon person, Anders, han är väldigt bra på att få kontakt med människor och bjuda in nya. Han är jättebra på det. Och så är det någon annan som är bra på att visa omsorg väldigt konkret och hjälpa till med grejer. Och så är det någon annan som är väldigt bra på att liksom ha djupa teologiska samtal och liksom den här liksom nära brottningskampen. Och så är det någon annan som är bra på att bidra med lite härlig stämning och grejer. Ni fattar, det är liksom, det är väldigt vackert när man får se hur olika människor är bra på olika saker. Så nu kommer nästa fråga. Vad är du bra på? Det är inte alltid vi tänker på det. Men nu kan ni verkligen få tänka på det. Och var modiga. Var inte så svenska. Om ni vill vara jättemodiga så kan ni få berätta för den ni sitter bredvid vad ni är bra på. Ja, någon som vågar. Ni kan köra på. Ja, hoppas ni har säga någonting. Vi går vidare. Okej, så om kyrkan är Kristi kropp, om vi liksom är får gestalta Jesus på jorden, så får vi också leva så som Jesus levde. Och han demonstrerade verkligen kärlek. Han talade om det mycket, men han levde det också. Han hängde med människor, han var med människor som var liksom lite sketchy kan man säga. Eller som andra såg ner på, eller som andra till och med föraktade. Och han fick de här människorna att känna sig hemma. Han var hemma hos dem, han åt med dem, han umgicks med dem. Och jag tror det här kan vara en liten utmaning för oss ibland. Att vi får öva på att vara en ärlig gemenskap där alla människor känner sig hemma. Att vi får dela med oss av bra saker och av jobbiga saker. Och vi får vara en trygg plats. Det får vi komma ihåg att öva på. Men kommer ni ihåg det första bibelordet som det här gästabud och fest? Då står det att det var ju liksom en stor måltid. Och Jesus berättar hur fariseerna liksom tänkte på honom. Och att de sa typ så här: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Så människorna runt Jesus, de liksom hånar honom för att han äter med människor och att han umgås med människor. De ser ner på det här, bara tänk hur han gör, han äter med de här människorna. Men jag tror att det är en utmaning för oss att på tal om att välkomna människor till en kristen gemenskap och till en tro på Gud. Att det också ingår lite att välkomna hem. Att liksom Jesus också äta med människor. För om vi är Kristi kropp och tänker på vad Jesus gjorde, så är en stor del av vad han gjorde att han åt med människor. Han åt med alla möjliga människor. Så jag tror ändå det finns en samband med att välkomna in och att välkomna hem. Och på våra gudstjänster så har vi typ inte så ofta predikan. Utan vi brukar läsa Bibeln och så brukar vi, det heter Discovery Bible Study eller upptäckande bibelläsning. Och då ställer man några frågor till texten och så samtalar man om det i en liten grupp. Vad säger texten om Gud eller Jesus? Finns det några exempel eller befallningar att följa? Vad säger det om att vara människa? Och finns det någon jag kan berätta det här för? Eller som jag kan bjuda hem? Så varje vecka så pratar vi om de här frågorna. Och så kommer den här sista frågan. Så bara, åh nej, inte den. Typ. Men nu får ni den också. Finns det någon du tänker på som du skulle vilja bjuda hem? Eller ta en fika med? Eller ta en promenad med? Så det skickar jag med också som en fråga. För jag tror Jesus han åt med människor. Han var hemma hos människor. Han fick dem att känna sig hemma. Så det får ni ta med som en utmaning. Och fundera så här. Finns det någon jag skulle vilja bjuda hem? Och jag tror att det kan kännas så här litet. Spelar det någon roll vem jag fikar med? Hur jag lever min lilla vardag. I den här stora verkligheten som inte alltid är så ljus. Men då får man komma ihåg att Jesus föddes i ett stall. Han tvättade fötter. Han blev dödad av romerska soldater. Det såg inte mycket ut för världen. Liksom. Och samtidigt så var det räddningen för oss och för hela världen. Och på samma sätt så lyser liksom Guds rike inte genom de stora sakerna. Gud jobbar på ett annat sätt. Och vi får komma ihåg det, att liksom det lilla som ärar Gud är någonting väldigt stort. Ta med er det när ni känner att spelar det någon roll om jag fikar med min kollega? Ja, i det lilla som ärar Gud är någonting väldigt stort. Det finns några olika bilder av Guds rike i Nya testamentet. En är om ett senapskorn som växer till ett stort träd. Och en är om en surdeg som bakas in med massa mjöl. Och det som är gemensamt för senapsfröet och surdegen är att det är någonting jättelitet som också tar lite tid. Och sen blir det någonting stort. Så vi får komma ihåg, liksom, det lilla jag gör, det är exakt det som spelar roll. Det är oansenliga och lilla och tid och där är Guds rike. Det är kanske inte så uppmuntrande, men också lite skönt. Och Ernst säger väl det, jag vet inte säkert, men något sånt där, i det enkla bor det vackra. Det är lite samma spår. Ja. Anyway, okej. Vi kan ta ett sista bibelord. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är kung. Jag hoppas att det känns så att vi får komma ihåg att liksom de här ljuvliga stegen, att det får vara så. Att det är faktiskt en ära, en liksom gåva att i den här tiden få ge hopp vidare till människor. Att vi får ha den liksom, ja, det tankesättet. Att mitt i elände och oro få komma på svaret, komma med svaret på den här frågan som han vid pannkakskyrkan så här, har ni liksom mer hopp? Du bara, ja, jag tror vi har det. Jag tror faktiskt vi har det. Och att vi i all enkelhet får säga också det här, kom med och se. Det hänger inte på oss, utan vi bara får bjuda med. Kom med och se. Det var det jag ville säga idag. Och jag tänker vi ska be, men jag kan också bjuda in till förbön. Att om man kände något speciellt som fastnade, så kan det vara jättebra att få säga det till någon och få be för det tillsammans med någon annan person. Så om du behöver bli påmind om Guds kärlek bara, om du behöver bli påmind om hoppet, om räddningen, om trösten kanske som finns hos Gud. Eller om du känner att du bär på en längtan att få dela med dig men vill ha hjälp i bön för det. Eller bara du som längtar och söker efter mer, som känner att jag är inte nöjd, jag vill ha mer. Så är det en väldigt bra plats att börja på. Men vi kan be tillsammans. Tack Jesus för det stora, stora som du har gjort för oss. Tack för att du har besegrat döden och att du kommer torka varje tår. Jag ber att vi ska få uppleva det i våra egna liv, hur du får vara med och bära och fylla och trösta och ge liksom liv åt oss. Och jag ber också att vi skulle få bli så påfyllda att det också får synas och märkas runt omkring oss. Tack för att du alltid är med, att du alltid hjälper, att vi får gå liksom steg för steg med dig tillsammans. Och vi ber också för liksom de här människorna som vi kanske kom och tänka på, de här fikan som kanske blir av. Vi ber om din välsignelse och vi ber om goda samtal och vi ber om din närhet. Och vi ber också om mycket glädje. Amen.